Intet att giva av Vilma Lindé. Bordfönstren utstrålade tusentals frestelser och hennes ögon drog oss åter dit i hur hon nyss beslutat att endast se rakt framför sig på den delen av gatan som gasljuset lämnat jämförelsevis i mörker. Hon hade en lång väg att vandra, ty ateljén låg vid en av de trånga gatorna i Gamla staden och själv bodde hon i en av dess utkanter, där stora hus först på sista året börjat resa sig, men ännu stod då liksom lite bortkomna, tittande efter flera. Det var moddigt och vått, men det märkte hon ej, ty en enda bekymmersfull tanke upptog hela hennes själ, där hon gick genom de upplysta, folkuppfyllda gatorna. Hon hade intet att giva. Och här sprung och bråskande, pratande och skrattande människor om varandra, de flesta bärande paket av olika form och storlek, alla innehållande gåvor, det förstod hon, åt närmare eller fjärmare anhöriga och vänner. Realisation, julexposition, julbasar, billigt, billigt, stod det att läsa i stora bokstäver. Eller och vore de smakfullt ordnade varorna skylt nog, där de tog sig dubbelt väl ut i den starka belysningen, förhöjd stundom genom en hel ramp av flämtande smålågor. Hur billigt som helst var dock allt för dyrt för henne. Men hon, som eljest hade så brått hem då arbetet var slutat, gick idag så långsamt, liksom hade hon ej ägt ett hem att längta efter. Vilka sköna strumpor åt mamma. Och vilken varm kjortel, tänkte hon, och tog åt fickan, liksom hade hon där ägt ett kapital. Så var det och, hela 9 kronor, lönen för en veckas arbete. 30, 40 och 50 öre stod det med stora siffror på hela högar av klänningstyger som, åtminstone sedda utifrån, tog sig förträffligt ut, men därpå var ej att tänka. Dessutom kände hon trötthet och leda bara vid åsynen därav och var glad att vara just vid hörnet där boklådan med sina skatter erbjöd liksom en vilopunkt för ögat. Ty, i hur hon ej läst mycket kände hon en oförklarlig längtan dit. Och där utanför stod hon länge, utan att dock önska sig mer än en enda av de vackra bilderböckerna åt lille Karl. Hon visste ju att det var hans dagars och nätters dröm att få läsa och lära. Hon kunde kanske köpa en. Nej, hyran, veden, maten, allt det där var nödvändigt. I ett fönster låg där en hel hög av armband och broscher. Det passade henne ej att bära sådant, det visste hon mer än väl. Och dock kunde hon ej värja sig för en ögonblicklig önskan att äga något därav. Kanske låg den ursäkt där i att hon var så ung och kunnat vara så vacker, om hon ej varit så blek och sett så trött ut. Hon blygdes för sig själv och gick hastigt vidare, utan att lockas varken av rosetter, halsdukar, blommor eller andra prydnader, som för kvinnoögon vanligen äga så stark dragningskraft. Hon skyndade blott framåt och skulle ej låta uppehålla sig av något, det föresatte hon sig. Ack, hon hade ej tagit skoborden med i räkningen. Att hennes egna kängor släppte in snöslasket märkte hon ej, men lilla Signe, tänk att se sådana kängor på hennes små fötter. Tårar lade sig som en imma över hennes ögon. Nu hade hon fått nog av grannlåten, nog av julexpositionerna. Var de rika är och lyckliga som kunna giva, tänkte hon. För fattigt folk är det bara ett bekymmer mer och en frestelse att se allt det här. Bordarnas antal blev färre, varorna simplare och gatorna mörkare. Snart hade hon lämnat dem bakom sig och kommit till öppna, planterade platser där snön ännu låg vit, osölad av människofötter. Trädkronorna slöt sig tillsammans över hennes huvud, men emellan de nakna grenarna lekte stjärnorna titt ut och stammarnas skuggor föll så vackert på den vitglänsande marken. Ack vad den friska, stärkande luften gjorde hennes trötta ögon gott och hur den svalkade hennes bleka kinder. Vad det var skönt att röra på sig efter så många timmars ansträngande arbete. Det var en stor ateljé. Den på vilken hon fått sysselsättning. En syateljé endast, det är sant. Men en av de förnämsta i staden som gav arbete åt ett tjogtal äldre eller yngre kvinnor. Hon var glad att ha fått plats där. Och hennes ännu ej undergrävda ungdomsstyrka gjorde att hon ej fattade varför så många av de andra kvinnorna ständigt klagade över ryggvärk, andtäppa eller överansträngning och påstod att en sömmerskas lott var hårdare än alla andras. Hon visste ej att hennes egna kinder redan skvallrade om de 10-11 timmar hon dagligen tillbrakte stillasittande i ett rum där symaskiner och saxar rasslade, fotogenlampor osade och 12 personer oupphörligt svängde, vände och skur sönder tygstycken som därvid gav ifrån sig miljarder giftmängda atomer av omärkligt damm. Långsamt men säkert förkortande eller avklippande mer än en mänsklig om en sorglig tillvaro. Till julen var det värre än vanligt. Allt måste vara färdigt tills dess och Hilda, som andra, hade arbetat nätterna igenom. Det var flera av de rika kvinnorna som rakt inte ett ägde att ta på sig och nöden har ingen lag som man vet. Dessutom var det många vars bästa julklapp skulle bli en färdig klänning och hellre än att då narras sydde de bleka sömmerskorna till långt fram på natten. Hilda var en av de skickligaste och fick därför hjälpa till med provning och drapering. Det var en lätt sak när det gällde kvinnor, för vilka en vacker klänning endast var en behaglig nödvändighet. Men det fanns tyvärr några för vilka kläderna vore just livsfrågan och tillvarons mål, som det tycktes. Och då kunde provningen taga flera timmar av en tid som för den ena kvinnan var så dyrbar och för den andra blott en leksak. Just en sådan provningstortyr hade Hilda idag genomgått och därefter fullbordat dräkten på knä framför en av de konstgjorda modedockorna. Sådan tröttar både själ och kropp. Damm, fotogenos och kvav luft låg och ännu tyngande över henne, men med varje andetag hon insöp av den friska vinterluften försvann allt detta, liksom ståten hon lämnat borta i staden började utplånas ur hennes tankar, allt eftersom hon närmade sig det hem som väntade henne. Ett hem var det verkligen, hur litet och oansenligt det än måste synas var och en som ej besinnade att detta ljuva lilla ord med lika rätt användes som fattigmannens låga käll som den praktfullaste boning. Det lyste svagt från fönstret i jordvåningen. Skyndsamt sprang hon ner för den lilla trappan och var i nästa minut sluten i Signes, den 8-åriga systerns, armar. Hon hade idag skött hela handen nästan ensam, berättade hon. Ty moderns ben vore sämre än vanligt och kunderna hade varit så många, så många. Med stolthet drog hon Hilda med sig och visade en hel ask fylld med kopparslantar, var ibland några mindre silvermynt förirrat sig. Det var behållningen av julhandeln som gjorts i denna bod. Boden var också därefter, liksom skylten, en mot fönsterrutan vänd pappskiva på vilken Hilda med stora bokstäver präntat ordet hushållskällare. Här kunde fattigt folk i nödfall skaffa sig bröd, dåligt smör, mjölk, ägg och andra förnödenheter. Till högre pris naturligtvis än de som hade tillfälle att göra större uppköp. Men just att de kunde köpa hur små kvantiteter som helst var det som här lockade köpare. Bordinredet var lika enkelt som varorna. Ett par bräder över tvenne tomfjärdingar tjänstgjorde som disk och en avsigkommen skänk som lagerrum. En hastig jämförelse med denna och de bodar hon nyss sett i staden flög ofrivilligt genom Hildas huvud och hon förde ett småleende till hennes läppar som dock genast utplånades genom en dunkel påminnelse av att kampen för tillvaron gömde sig lika väl bakom de granna skyltarna som här bakom den otympliga disken. Lilla Signe gav henne i alla fall ej ro till några vidare funderingar. Borden kunde gärna stängas, förklarade hon. Ty om någon försenad kund också infann sig kunde han knacka på fönsterrutan som så många gånger förut. Modern hade länge väntat på Hilda, som denna afton fått löfte att gå hem före kamraterna för att ordna i hemmet, då ingen annan än hon kunde göra det. Modern, en fordom mycket anlitad tvätterska, hade, även då mannen levde, varit den som egentligen uppehållit familjen. Men det stränga arbetet, kölden och vätan nere vid flottbroarna hade fördärvat henne. och det var nu 3 år sedan reumatismen satte sig i benen och gjorde henne oduglig till annat än att, då den ej var allt för svår, sitta bakom den improviserade disken, prata bort en stund med grannkvinnorna och kassera in de få ören handen inbrakte. Innanför borden låg ett gårdsrum, litet och mörkt men nätt och rent. Det var hemmet dit Hilda nu inträdde och där modern, liggande i sängen, mottog henne med en blick som visade att ju trängre bostaden är och ju mer man behöver varandra, desto större kan också kärleken vara. Att Hilda var solstrålen, själva värmen och hjärtat i hemmet syntes ögonblickligen. Ej endast av den välkomsthälsning moder och syskon gav henne eller av den glädje som visade sig i deras anleten utan även av den brådska varmed de alla vände sig till henne för att berätta dagens händelser och begära hjälp i smått och stort. Hon hade ej varit hemma sedan morgonen. Middagsmåltiden, ett par bullar ur borden hade hon intagit i ateljén. Hur mycket hade hon ej nu att sköta? Kappa och hatt hängdes på en spik och de små körde snart i säng med löfte om att något skulle nog jultomten föra med sig dagen därpå, bara de nu ville sova snällt och ej störa henne. Det var svårt att tiga, helst för Karl, vars livliga inbildning ej lämnade honom någon ro. När han gick från skolan, hur mycket grant hade han ej sett? Det var som förtrollade slott, påstod han, och så mycket böcker, så många vackra böcker, var det sista han sa innan de små ögonen slöt och sig till sömn. Nu skurades golvet och det gjordes rent i varje vrå. Då och då viskade mor och dotter med varandra, men det blev allt mera sällan och lugna regelmässiga andetag visade snart att den förra sov medan den andra arbetade. Ett rött stryklod som väntat lades nu i järnet och tvätten som gjorts ett par nätter förut inströks. Det var det roligaste av allt. Och Hildas ögon glänste av fröjd när husets lilla linneförråd och fåtal av stärksaker låg färdigt i en hög framför henne. Hon sträckte på sig, liksom under sin vandring hem, rätade ut den verkande ryggen och strök sig över de trötta ögonen. Nu skulle det sannerligen smaka skönt att gå till vila. Dagen därpå skulle uppköpen göras för helgen och något åt barnen köpas, till något skulle de ha, det lovade hon sig själv, under det hon upptog plånboken, räknade igenom penningarna och smålog vid åsynen av 5 kronan som överarbetet inbrakt henne. Den skulle väl räcka till något. Av den kunde kanske bliva bilderboken åt Karl, kängorna åt Signe och strumporna åt modern. Ack nej, det kunde ju ej räcka, hur hon än räknade och räknade. Och vilket skulle hon nu köpa, vilket icke? Hon såg på de kära anletena, lika kära för henne, och tårarna trängde åter fram i de vackra ögonen. Ack, hon hade intet att giva. Nu då alla gåvor varandra så rika, så kärleksfulla gåvor. Hon klädde av sig, släckte lampan, smög sig till Signes sida utan att väcka henne och somnade strax, genomtrött som hon var. Ännu i sömnen hängde tårarna kvar i ögonfransarna. De tårar hon gjutit över att ej hava något att giva dem sina. Hon visste ej själv att hon gav dem sin ungdom, sin skönhet, sin hälsa, sina framtidsförhoppningar, sin livsgärning och, främst av allt, ett varmt hjärtas kärlek, den bästa julgåva vi människor kunna giva varandra. Ute gnistrade stjärnorna. Det frös till och skulle bliva en klar, härlig julafton, det kunde man förutspå. Och på ett fjärran hav stod en ung sjöman vid rodret på skutan som vänt stäven hemåt. Han blickade upp mot Karlavagnen, tänkte på Norden och mindes en flicka han önskade fästa som sin brud. Nu kunde han göra det, om hon blott ville. Och att hon ville, det trodde han sig en gång hava läst i hennes ögon. Därom drömde han vaken, medan hon i sömnens värld såg sig som föreståndarinna för en ny ateljé, klippande, mätande och provande på konstgjorda eller levande modedockor. Vilken dröm som skulle gå i fullbordan visste endast han som vakar medan alla sova, förstår alla tårar och alla strider inom ett människobröst och skänker sin heliga julfrid åt varje hjärta som längtar att mottaga den.